En podcast från Aftonbladet Ledare.
Ja, då sitter jag här med Paja Mola, chefredaktör för den socialdemokratiska idétidskriften Tiden. Välkommen.
Tack så mycket.
Vem är du, får jag väl börja med fråga?
Vem är jag? Jag är en filosof i grunden och har jobbat som politisk tjänsteman för Socialdemokraterna, men är numera chefredaktör som sagt. Så att jag sysslar mycket med ideologi och idédebatt.
Alltså Tiden är ju en sån här klassisk tidning. Den har ju funnits i...
Sedan 1908.
Ja, och Hjalmar Branting har väl varit
första
chefredaktör där för den. Alltså vad spelar den för roll i Socialdemokraterna idag?
Ganska stor roll skulle jag säga. Så att om man tittar på partiledning, riksdagsgrupp, mycket kommunalråd, så är det en trogen skara läsare. Så att de följer vad som står i Tiden och förhoppningsvis också tar del av det.
Du har ju kommit ut med en bok som är väl anledningen till att vi ses här just nu. Den är utgiven på Tidens förlag och heter Det goda. Den ser ut lite som en sån här lite vita moln på framsidan. Mm. Det är ju stilla veckan just nu. Varför har du döpt den till Det goda?
För att jag tycker att vi måste prata mer om det goda. Vi behöver prata mer om det goda livet. Vi behöver prata mer om det goda samhället. Vi behöver prata mer om den goda familjen. Vi är ganska upptagna idag med, skulle jag säga, traditionella rättvisefrågor. Alltså fördelning, pengar, makt. Men inte så mycket det här existentiella och det här livskvalitetsmässiga. Så att jag vill slå ett slag för det i boken.
Men jag tänker att det är ju ett språkbruk som är nästan religiöst, vilket ju passar påsken ganska bra. SSU gick ut och sa att Jesus var sosse. Är Magdalena Andersson Jesus här?
Nej, det är hon inte, och det bör hon inte heller vara. Men när du nämner det kom faktiskt en intressant undersökning efter det senaste valet, alltså 2022, där man hade frågat människor som regelbundet går i kyrkan vilket parti de röstar på. Och då visade det sig att Socialdemokraterna var det största partiet, så att ja, det finns trender där om man vill prata vad religiösa människor tycker och tänker.
Men jag tänker att det är ju en ganska intressant, så att säga, ambition för en idépolitisk tidskrift. Att döpa en bok om socialdemokratisk ideologi till det goda. Betyder det att borgarna är det onda då?
Nej, det är inte så man ska se det, utan tvärtom menar jag att jag tror att politiken måste komma lite bort ifrån det här med goda och onda och det här liksom allmänna diskussionen om att politik handlar om värderingar. Det tror inte jag det gör, utan i mitt fall så syftar det goda just på egentligen meningen med livet. Det här existentiella som jag tror att många människor bryr sig om. Många människor vill egentligen diskutera men saknar forum för. Alltså just vad är meningsfullt för mig i mitt liv? Hur borde jag leva mitt liv? Hur borde samhället se ut? Och så vidare.
Men är det en fråga om politik?
Definitivt. Och jag menar att det är en av vår samtids största brister att politiken är väldigt själsligt fattig. Den är ganska tom på idéer. Politiker i vår tid är i hög utsträckning byråkrater, de är förvaltare, och man behöver inte gå så långt tillbaka i tiden som jag gör. Jag går tillbaka till Aristoteles och de antika grekerna, men det räcker med att du går tillbaka kanske 50 år i svensk politik så har du mycket mer av idéer, visioner, ambitioner. Så att vi behöver mer av det.
När du gör en tidslinje här över socialdemokratin så framstår det när jag läser den som att det här går fel i ditt tycke när det gäller liksom idémässigt, existentiellt, någonstans 90-tal. Där någonstans så ramlar hjulen av det socialdemokratiska projektet. Vad är det som händer då när du så här, tolkar historien?
Jag tror det är många pusselbitar här som jag tror så att säga faller på plats samtidigt. Om man lyfter blicken på lite helikopterperspektiv så har det ju murens fall 89 där socialdemokratin tidigare kanske var en mellanväg. Du hade de stora kampen om idéerna, kapitalismen, USA, Sovjet, liksom kommunismen. Och sen så faller det där och då blir plötsligt socialdemokrati det mest vänsterradikala och man tappar i självförtroende, man tappar i någon sorts sin ställning som det naturliga alternativet i stora delar av västvärlden och delvis också i Sverige. Så det händer på det övergripande planet, men mer konkret tror jag om man pratar om Sverige vad som händer så tror jag att mycket av de mycket av den kritiken som fanns mot folkhemssverige och som högern brukar kalla DDR-Sverige, det vill säga att staten var stelbent, välfärden var byråkratisk, politiker...
Det fanns två tv-kanaler, det tog 3 månader att få en telefon.
Exakt. Allt det där får socialdemokratin ganska svårt för, vilket innebär att man förnyar sig, och man behövde förnya sig för att kritiken var delvis legitim. Men vad som händer är att man liberaliserar sig. Man moderniserar sig på ett sätt som gör att man blir mycket mer liberal. Och jag är inte liberal, och jag tycker att liberalismen har ställt till med ganska mycket elände i vår tid.
Men du talar ju om liberalismens ok, eller det liberala oket talar om som ett begrepp här. Men det finns ju 2 typer av liberalism som kom inom socialdemokratin på 90-talet. Det ena var ju det här med ekonomisk liberalism, nyliberalismen, att man avreglerade och sen inte tog tillbaka avregleringar som högern gjorde. Det andra var ju att den mänskliga friheten ökade. HBTQ-frågor, feminism, överhuvudtaget att friheten som mål för politiken blev viktigare för socialdemokratin. Är det båda de här sidorna du invänder mot?
Det är det, och jag menar att de håller ihop. Den ekonomiska liberalismen är ju det större problemet. Alltså många av vår tids samhällsproblem har ju att göra med avregleringar, privatiseringar. Politiken saknar verktyg. Alltså det är inte politiker längre som har makten över vart ska vårdcentralen ligga, vart ska skolan ligga, hur ska den fungera, utan det är i mångt och mycket riskkapitalister. Och den här kritiken är ju nu stor och utbredd, inte minst på vänstersidan av politiken, men även folkpartister och den typen av människor har insett att det här blev inte så bra. Men jag menar att det här andra du tar upp, alltså idén om mänsklig frihet, där menar jag att vänstern gick lite för långt, och att idén om frihet blev en liberal idé där att vara fri är att vara oberoende allt och alla. Alltså att individens frihet är att bryta sig loss från såväl familjen som normer, som traditioner, som liksom vilken typ av beroende du kan tänka dig. Och jag menar att den idén är problematisk. Det är inte så människan är som varelse. Vi mår inte bra av att leva som atomer i någon sorts vakuum där det inte finns förebilder eller normer eller traditioner.
Så om du så att säga går tillbaka till, om vi tar en person i den här resan, Mona Sahlin. Om du går tillbaka till Mona Sahlin, vad är det du uppfattar som felval i den politiska strategin?
Flera saker, och jag tror inte att det bara handlar om strategi, utan jag tror också att det handlar om idéer och ideologi. Jag upplever att Mona Sahlin, om man jämför med tidigare partiledare, så upplever jag att de var mer inriktade på att politik är en verksamhet som formas av klassintressen, ekonomiska villkor, ekonomiska intressen, en kamp om ekonomisk makt. Men jag upplever att Mona Sahlin mer menade att politik är en kamp om värderingar. Och det menar jag är felaktigt. Det är inte så att människor på gruppnivå styrs av värderingar. De styrs av sina ekonomiska intressen. Och nu sitter vi här 2026 och vi pratar om bensinpriser och Hormuzsundet, och vi pratade om energivalet 2022. Så att det finns en naturlig återgång, tack och lov tycker jag, till en mer nykter bild av politik. Men jag menar att Mona var kanske peak det här liberala inflytandet som kom över också socialdemokratin.
Vi pratar om de frågorna absolut, men vi pratar ju också om invandring. Vi pratar om svenskhet, vi pratar om slöjor, vi pratar om skoluniformer. Allting det här är förslag eller ämnen som lyfts av regeringen hela tiden. När Moderaterna och Sverigedemokraterna idag, när vi pratar detta så träffas här, så är det någon timma sedan den här presskonferensen när Moderaterna, och det är ett historiskt beslut, berättar att Sverigedemokraterna nu ska få ingå i regeringen. Jag vet inte vad Jimmie Åkesson ska bli, finansminister eller någonting, men det är liksom det åt det hållet det går nu. Det är ju en värdegemenskap som handlar om auktoritära frågor. Mm. Handlar om nationalism, handlar i alla fall historiskt, så har ju inte Sverigedemokraterna varit så långt till höger i fördelningsfrågor som Moderaterna. Så det finns ju båda de dimensionerna som spelar roll idag.
Men jag tror att det handlar inte om värdegemenskap. Jag tror inte att det finns en större värdegemenskap mellan Sverigedemokrater och de övriga regeringspartierna, men det finns ett hat mot socialdemokratin, och det är det som styr dem. Alltså lyssnar man på vad klimatministern säger, hon sa ju det SVT en vecka sedan, hon fick en öppen fråga, Tycker du att de sverigedemokrater du sitter och samarbetar med är rasister? Och då svarar hon ja. Och då blir den naturliga följdfrågan, vad är det som gör att det fortfarande är värt? Jo, men för att alternativet är Socialdemokraterna. Och det är så förskräckligt. Och det spelar ingen roll om du frågar Jimmie Åkesson, om du frågar Simona eller Ulf Kristersson. Ulf Kristersson, alltså han saknar ju fullständigt ryggrad. Det finns ju inget löfte han har brutit mot. Det var några år sedan han sa att jag kommer aldrig ens samarbeta med Sverigedemokraterna. Nu kramar han om varandra och lovar 10-12 ministerposter helt utan att skämmas. Men varför gör han detta? Det är inte för att han tycker om... Vi vet, Ulf Kristersson, han gillar att gå på HBTQ-mingel och Pride liksom parader. Han bär den typen av värderingar. Sverigedemokraterna avskyr det. De kallar väl honom pedofilfrämjare. Vad var det Björn Söder var ute och pratade om?
Ja, någonting sånt.
Någonting sånt. Men han är övertygad, likt de andra, att alternativet är värre. Så jag tror inte man ska... Man ska inte lura sig om att det finns en värdegemenskap, men det finns ett hat mot vänstern och det räcker för dem.
Fast jag håller mig ändå kvar lite vid det här med värdegemenskapen. Därför att tittar man historiskt på klassisk liksom partiteori, så brukar man ju peka på att partier i väldigt hög utsträckning är både intressepartier och värderingspartier. Och när socialdemokratin i sin nuvarande form formas i början av 1900-talet ideologiskt, så är det här en stridsfråga. Teori och praxis och hur de här sakerna hänger ihop. Och då landar man ju just i att man är både och. Varför väljer du att renodla intressepolitiken?
Därför att den fick en för liten plats. Så jag håller med om att det har alltid funnits båda delar. Men för arbetarrörelsen, om man har det här historiska perspektivet och Socialdemokraterna, så har alltid utmaningen varit att bygga koalitioner med människor som inte involveras av det direkta liksom klassperspektivet. Så att man har alltid haft arbetarklassen, man har alltid haft industriarbetarna, du har alltid haft, vad ska man säga, traditionella arbetare inom LO-yrken. Men du har behövt bygga broar mot så kallade medelklass. Och det här kan du göra genom en värdegemenskap. Men utvecklingen de sista kanske två decennierna har ju varit tvärtom, att det har dominerats av värdegemenskap, diskussioner om liksom fint och fult och bra och dåligt, men inte så mycket av klassintresset. Så att, och det här är ju en trend också i hela västvärlden. Det här ser man ju socialdemokratiska partier brett, att man har allt mer blivit medelklassifierade, värdeburna, och människor som tänker hur påverkar det här min plånbok, de har i för hög utsträckning lämnat. Så därför menar jag att man måste gå tillbaka till rötterna, inse att det är klassintresse, plånboksfrågor, arbetsmarknadsfrågor som dominerar. Och sen så får man gärna lägga till det andra benet också. Det ska ju inte bort. Så.
Men jag tänker att tittar du på dina slutsatser när du skriver, då kommer du fram till att historiematerialism är lösningen. Det ska bli mer historiematerialism i Socialdemokraterna. Vad menar du med det?
Ja, men det är ju en vad ska man säga, klassisk idé sedan Marx tid om vad är det som driver historien framåt? Vad är det som driver människor framåt? Och historiematerialism är tesen att ekonomiska faktorer och ekonomisk utveckling är viktigare än värderingar, och att värderingar dessutom formas av det ekonomiska. Så att det är ingen slump kanske att om du heter, vad ska vi säga, Simon von Adolf Stamsköld, det kanske ingen slump då att du är emot förmögenhetsskatt eller arvsskatt, och att du tycker att pappa ska få behålla allt han har slitit och kämpat för. Medan som du är en arbetare inom välfärden, säg barnskötare, det kanske ingen slump då att du tycker att karensavdraget ska avskaffas. Så att man formar sina åsikter, sina värderingar utifrån ekonomiska förhållanden. Och den tesen har varit dominerande inom Socialdemokraterna. Det är så man har sett på världen, det är så man har sett på människor, och därefter har man utformat politiken. Men någonstans försvinner ju det här. Och jag tycker att om man tittar på valet 2022, det var ganska häpnadsväckande, kan jag tycka, att människor blev förvånade av, finns det människor som plötsligt tycker kärnkraft är bra? Jo, men för att energipriserna rusade ju. Är det människor som bryr sig om bensinpriset? Pris vid pump? Det bör inte vara så att man blir förvånad av det om man är socialdemokrat.
Men om du tittar på historiematerialismen, om du tittar på de frågor som nu är stora i debatten, så handlar ju de inte om historiematerialism. De handlar ju om invandring. Om till exempel idag en stor fråga som kom idag som en nyhet var att polisen inte längre får gå i uniform i Pride-tåg. Alltså det är inte så att debatten styrs mot den typen av frågor.
Alltså jag delar inte den bilden, för att jag tror att om du frågar människor som är skeptiska till en stor invandring eller en asylinvandring, varför? Vad är orsakerna? Det är klart det finns en liten grupp som kommer säga, jag vill inte ha grannar som ser ut på ett visst sätt eller tror på en viss gud eller är annorlunda mig. Men det är en väldigt liten del. Majoriteten kommer svara att jag är orolig för pensionerna, jag är orolig för välfärden, jag är orolig för arbetslösheten, jag kanske känner mig konkurrensutsatt inom min sektor och så vidare. Om det verkligen var så att människor på allvar brydde sig om de här frågorna när det inte handlade om ekonomi, då skulle du se en grupp människor som sa, jag är övertygad om att jag kommer få lägre pension om vi stänger gränserna, men det är värt ändå. För att jag har ett sånt stort motstånd mot invandring så att jag är liksom beredd att betala ett ekonomiskt pris. Men den gruppen är ju nästan liksom borta, den är minimal. Och jag tror här, om jag får utmana lite, att det finns en liksom en del av samhället, vi opinionsbildare, vi som sysslar med politik, man kanske jobbar på Aftonbladet Kultur, Aftonbladet Ledarsidor. Man ser på världen utifrån glasögon som jag menar är ganska felaktiga. Man ser på de här frågorna som kulturkrigsfrågor. Man tror att invandring handlar om kulturkrig, vilket det kanske gör för många som du och jag träffar. Men jag tror att för majoriteten av människor så är inte så fallet.
Fast är det där verkligen sant? För att tittar man på hur människor röstar, så röstar ju ungefär var femte väljare på Sverigedemokraterna. På Jimmy Åkesson som gick ut i förra veckan och sa att han inte kan se att en troende muslim är svensk till exempel. Det handlar ju inte om materiella frågor.
Men är det därför man röstar på Sverigedemokraterna? För deras åsikt om muslimer?
Det är ju uppenbarligen inte någonting som hindrar en att rösta på Sverigedemokraterna.
Så kanske det inte är, men om man frågar svenska väljarna, i vilka frågor har ni förtroende för Sverigedemokraterna, och frågar man människor som röstar på Sverigedemokraterna, varför röstar ni på dem, så säger de ju en överväldigande majoritet av dem, för att jag vill ha en liten invandring och jag vill skärpa straffen.
Jo, men om man kommer tillbaka till alltså, vad man säger och vad man gör är olika saker. Vad man gör är att man röstar på Sverigedemokraterna, och då är det ju uppenbart så att det man hör när Sverigedemokraterna pratar, det är ju det Jimmie Åkesson säger, eller det Richard Jomshof säger, eller det som Björn Söder säger. Och det är uppenbarligen inte ett hinder mot att rösta på Sverigedemokraterna.
Nej, så är det ju. Men det blir också någonting skevt, för att ofta när man pratar om varför människor röstar på partier, då accepterar man svaret folk ger förutom när det gäller Sverigedemokraterna. Så att om du frågar människor som röstar på Vänsterpartiet, varför gör du det? Så säger de, ja men för att välfärden är viktigast för mig. Jag vill anställa fler i välfärden och jag vill sänka utsläppen. Och sen frågar man människor som röstar på Sverigedemokraterna, varför gör du det? Då säger de att jag vill ha en lägre invandring och jag vill ha hårdare straff. Och då ska man sen börja tolka de här svaren, att det kanske egentligen inte är det de menar och sådär. Och det menar jag inte stämmer. Jag tror att man vet, och man har vetat ganska länge, varför människor röstar på Sverigedemokraterna. Och jag kan inte se att det har att göra med kulturkrigsfrågor. Alltså återigen, om du frågar sverigedemokratiska väljare, kommer du få det bättre ekonomiskt om Sverigedemokraterna bestämmer? Då säger ju majoriteten ja, jag kommer få lägre bensinpriser, lägre elpriser, jag kommer få mer tandvård och så vidare. De säger inte, nej jag vet att det kommer bli dyrare för mig, men jag gör det ändå för att jag hör vad Björn Söder säger om muslimer.
Men får jag vända på ditt resonemang? För det är ju så att i alla andra partier så accepterar vi att man röstar på partiet för att man tycker som partiet.
Mm.
Det vill säga man tycker det partiet säger. Men inget annat parti än Sverigedemokraterna skulle man ju få en sån invecklad och lång förklaring som den du gav till varför man röstar på dem. Om man röstar på Moderaterna är för att man tycker som Moderaterna. Om man röstar på Sverigedemokraterna så är det antagligen för att man tycker som Sverigedemokraterna. Och då säger ju Sverigedemokraterna det här. Mm. Så varför skulle inte vad partiet tycker vara motiveringen? Varför skiljer sig Sverigedemokraterna från de andra?
Nej, men det tycker jag inte att de gör. Så de tycker de här sakerna, men deras prioriteringar skulle jag säga är ju lägre invandring, liksom skärpta straff. Sen är ju min uppfattning att det är ett etnonationalistiskt parti. Jag menar ju att de har en, när de exempelvis pratar om folkutbyte, vilka som är svenska muslimer, där finns en ideologisk kärna för dem. Och det tror jag en stor andel av deras väljare känner till. En del håller säkert med, andra håller kanske inte med. Men det är just motståndet mot invandring. Alltså det är när jag ser och läser vad sverigedemokratiska väljare själv säger, Vad är det som sticker ut?
Jag brukar ha en sån här måttstock, och det är att när man måste förklara någonting långt, då är det ofta antagligen trassligt. Vad talar för att den korta förklaringen helt enkelt inte är att de tycker som Sverigedemokraterna?
Jo, men de gör ju det. Men återigen, alla partier har ju, tycker ju massa saker. Det är ungefär som att säga att varför röstar någon på Socialdemokraterna? Jo, men för att man tycker som Socialdemokraterna. Men Socialdemokraterna har ju jättemånga åsikter. Man kan rösta på Socialdemokraterna för att man vill ha högre pensioner, för att man vill sänka klimatutsläppen, för att man är mot Sverigedemokraterna, eller för liksom,
men kan det inte vara så enkelt att man lyssnar på vad Magdalena Andersson säger och så håller man med om det och då röstar man? På samma sätt lyssnar man på vad Jimmie Åkesson säger och då håller man med om det och då röstar man på dem.
Jo, men jag håller med. Men vår skillnad är att du hör ju Jimmie Åkesson prata om kulturkrig.
Nej, jag tog ett citat från förra veckan.
Jo, men jag hör ju mest Jimmie Åkesson säga att vi behöver lägre invandring och vi behöver skärpa straffen. Och jag tror att du mer hör Jimmie Åkesson säga vi ska förbjuda prideflaggor och sånt, och det säger han ju också. Jag håller med om det. Alltså han säger de här sakerna om människor röstar på honom på grund av vad han säger. Det är inte någonting annat. Men jag tror att människor som sysslar med politik, är min uppfattning, hör mer de här kulturkrigsgrejerna, och jag tror att vanligt folk inte bryr sig om eller hör det där lika mycket.
En av de sakerna som du i boken tar upp på väldigt många olika ställen, vilket är intressant tycker jag, det är Aftonbladets ledarsida. Varför är du så arg på oss?
Nej, men dels vill jag ge er beröm. Jag tycker att ni är modiga. Jag tycker att ni sticker ut hakan. Jag tycker att ni tar striden mot högernationalister. Och jag vet att det kommer till ett stort pris, och det ska ni ha en eloge för. Där jag ofta går i polemik med er är ju kanske där jag upplever att ni driver en linje som är i den här andan vi har pratat om, alltså en mer värdeburen anda, en mer kulturkrigsinriktad liksom socialdemokrati, och jag menar att den är ganska problematisk.
Men på vilket sätt är det en kulturkrigssocialdemokrati?
Nej, men jag tror så här, det finns ju vissa frågor, är min gissning, att majoriteten inte tycker det är särskilt viktiga, och jag personligen inte tycker det är särskilt viktiga. Ta exempelvis om det ska hänga en prideflagga eller inte, om det ska vara tillåtet eller inte. Jag tycker att det ska vara tillåtet. Jag tycker att när Sverigedemokraterna håller på och kulturkrigar om att vi ska förbjuda prideflaggor och drag queens på bibliotek och allt, det är ju för mig meningslöst kulturkrigande. Men att ständigt ta dessa konflikter och blåsa upp dem och säga att det här Sveriges framtid avgörs, nej, det tycker inte jag. Och jag menar kanske att ni väljer vissa positioner och även i sak, alltså återigen, vi håller med varann om mycket, men sista texten jag läste om dig bland annat handlade ju om det här med förbud sociala medier för unga, alltså under 15 år, där du skrev att det kanske är ett populistiskt förslag att förbjuda sociala medier och man ska vara liksom rädd för statens befogenheter och sådär. Och där har jag en annan åsikt. Jag tycker att det där är ganska, det är en ganska liberal ingång att inte säga vad kan staten göra för att skydda barn från sociala medier, utan ingången är vad händer om staten får för mycket information och makt.
Det där var ju flera veckor sedan, och det handlade väl om den lilla disparata grejen här, att staten å ena sidan ska förbjuda TikTok för barn under 15 år för att skydda barn, men å andra sidan ska sitta 13-åringar i fängelse. Och det är klart att ironin handlar ju inte så mycket om statens makt när det gäller TikTok, utan statens makt när det gäller att sätta 13-åringar i fängelse. Men om man tittar på det här förhållandet, för jag tycker det är ganska intressant ändå, varför du är så arg på den opinionsbildande vänstern. Därför att en stor del av texten är lite en uppgörelse med den opinionsbildande vänstern. Och när jag började här för 16 år sedan, då var det Mona Sahlin som var arg på oss. Sen hade vi en period när Håkan Juholts gäng var arg på oss. Sen hade vi en period när Stefan Löfvens gäng var arg på oss. Och nu har vi ett gäng, en diskussion liksom där Magdalena Anderssons gäng är arg på oss. Och ibland så undrar jag att en av orsakerna till att det finns så få S-tidningar i Sverige, det är att socialdemokratin verkar alltid besatt av vad de stackars få S-tidningar som finns tycker. Det är där man tar polemiken hela tiden. Och därför blir det intressant att läsa din text, därför att du tar just polemiken mot de som någonstans vill socialdemokratin väl ändå. Och det blir liksom intressant att se, varför väljer du det?
Nej, men det håller jag nog inte med om. Alltså tittar man på min bok, jag vill ju ändå säga att av 4 kapitel, så de 2 första är egentligen filosofiska kapitel som handlar om meningen med livet och samhället och det där. Och även om du tar de senare delarna, så är det ju 1 kapitel som handlar om socialdemokratin, och där får den opinionsbildande vänstern liksom ett avsnitt. Jag har ju mycket mer kritik mot högern, mot Ulf Kristersson. Jag har ju liksom långa utläggningar om Sverigedemokraterna som etnonationalister. Så den beskrivningen håller jag inte med om. Men det är klart att när jag skriver om socialdemokratins utveckling och vägval, så är väl min uppfattning ändå att ni är den enda nationella ledarsidan som är socialdemokratisk. Och det är klart att ni är viktiga i debatten, och det är ju för att ni är bra på ert jobb och ni gör avtryck och ni syns och ni hörs. Så att ni är relevanta på så sätt. Sen tycker jag, när jag kritiserar den opinionsbildande vänstern, så finns det egentligen 2 saker att säga. Den ena är ju att den opinionsbildande vänstern är för homogen. Man tycker för lika. Alltså om man jämför med högersidan, du kan vara mer eller mindre för öppna gränser. Du kan vara liksom nyss-nazist, du kan vara nyliberal, du kan vara socialliberal, du kan vara libertarian, du kan vara konservativ, du kan vara nationalist. Alltså du kan vara på väldigt många olika sätt, men vara höger. Men den opinionsbildande vänstern är väldigt, väldigt åsiktsmässigt likriktad. Det menar jag är ett stort bekymmer. Sen har ju jag har inte samma åsikter som många andra opinionsbildande till vänster, exempelvis i migrationsfrågor, exempelvis i integrationsfrågor. Och de skillnaderna försöker jag också redogöra för i boken.
Om man tittar på positiva exempel som du ska se runt om i världen, du brukar ofta lyfta fram den danska socialdemokratin som, jag tror du har kallat dem till och med din favorit socialdemokrati, och Mette Frederiksen din favoritledare och sådär.
Ja, hon fortfarande, jajamän.
Varför då?
Därför att hon är, skulle jag säga, exceptionell på att bekämpa klassklyftor och bekämpa segregation. Jag kan inte se något annat land som har gjort samma lyft för utsatta områden som Danmark har gjort. Den här sista mandatperioden fram till nuvarande val, då hade hon ett mittensamarbete. Det var inte alls lika bra som det första regeringen hon ledde, som mer var ett vänstersamarbete. Men det samarbetet som var första mandatperioden, vi har ju inte sett en sån vänsterpolitik i Sverige, jag tänkte säga sedan 2006, men jag vet inte ens om man kan räkna med den mandatperioden. Alltså hon höjde skatter för rika, hon höjde lönen för människor som jobbar i välfärden. Skulle svenska socialdemokrater aldrig våga göra, gå ut och lova 3000 kronor mer i lön. När vi i Sverige höjer pensionsåldern, då sänker hon den för kroppsarbetare. Och som sagt, hon gör av med utsatta områden, vilket innebär att de som bor i utsatta områden får det markant bättre. Jag kan inte se en sån här jämlikhetspolitik i Sverige.
Och hon har den sannolikt hårdaste migrationspolitiken i hela Europa.
Så är det.
Så vad är det som drar dig till henne? Är det migrationspolitiken eller är det...
Det är jämlikhetspolitiken. Så är det. Och jag menar att migrationspolitiken är en del av den. Jag skriver ju lite grann i boken om migrationspolitik, men för mig är det märkligt när man frånkopplar den frågan om jämlikhet och klass. Alltså om migration bara blir en värderingsfråga, om man inte ställer sig frågan hur påverkar en hög migration arbetsmarknaden, hur påverkar den bostadsmarknaden, hur påverkar det utsatta områden, då tycker jag att då hamnar man snett. Så skulle vi aldrig göra med ett annat politikområde. Vi skulle aldrig gå in i utbildningspolitiken och säga att vi bryr oss inte om klass och fördelning. Men av någon anledning så gör vi detta när det gäller migration, och det är problematiskt.
I Danmark så har man ju också ganska mycket ifrågasatt de mänskliga rättigheter som är grunden för migrationen. Alltså asylrätten, hela tanken egentligen på att vi som ett rikt land ska faktiskt hjälpa andra och leva upp till de här konventionerna som ju formades mycket efter andra världskriget, så att säga. När du tittar på liksom framtiden för svensk socialdemokrati, ser du att vi ska ha samma migrationspolitik som Danmark?
Jag upplever att migrationsdebatten i Sverige är ganska, jag vill inte säga att den är ett hyckleri, men den är ganska märklig, för att man säger att man ska stå upp för asylrätten, och asylrätten ska ju vara absolut. Den ska innebära att om du har asylskäl så ska du få asyl. Samtidigt är ju hela politiken inriktad på att man inte ska lyckas ta sig till Sveriges gräns för att söka asyl. Det är ungefär som att säga att det är en mänsklig rättighet att få barnbidrag, men vi tänker se till att vi kommer lägga, vad ska jag ta för exempel, vi kommer skriva ut 5 blanketter, placera ut dessa på Kebnekaise. Och så kommer vi säga att jo, men det är en mänsklig rättighet att få barnbidrag, alla kan få det. Men då måste du klättra högt upp på Kebnekaise och hämta den här blanketten och fylla in med papper och lämna in den. Vilket innebär att ingen egentligen har förmåga. Så att jag menar att migrationsdebatten blir, den blir inte ärlig. Den är inte, den håller inte intellektuell nivå att säga att man står upp för en rätt ingen kan söka. Jag menar ju då att då är det ju bättre att säga som det är, att vi vill bestämma ungefär hur många som får asyl till vårt land. För det är ju det migrationspolitiken handlar om. Man håller på att skruva i rattar upp och ner så att färre eller fler ska komma. Men jag menar att sättet man gör det här på idag, det är ju djupt inhumant. Jag gillar inte det här systemet. Det går ut på att du ska göra det så jävligt och svårt som möjligt för människor att komma hit. Vilket gör att de riskerar livet på Medelhavet. Vilket gör att om de får uppehållstillstånd i Sverige, då ska de vara tillfälliga. Och du ska inte få ta hit dina familjemedlemmar. Och eventuellt när ditt asylskäl försvinner, då kanske vi kastar ut dig. Jag tycker det är helt orimligt att behandla människor på det sättet. Och därför säger jag att det är bättre att gå mot ett mer kvotbaserat system. Där man säger att så här många kan vi ta. Från dag ett så kommer vi hjälpa er. Vi kommer hjälpa era familjer. Ni ska få utbildning. Ni ska liksom integreras.
Men det finns ju två vägar att gå från det systemet. En väg är ju att ha en mer generös flyktingpolitik. Att till exempel ha permanenta uppehållstillstånd. Att acceptera att människor söker asyl till exempel från ambassader i andra länder eller så. Så det finns ju liksom flera vägar att gå. Varför tycker du att den danska vägen, som ju i praktiken innebär en extremt mycket lägre migration än idag i Sverige, trots att vi idag har en väldigt låg, att det är rätt väg? Vad är det som ideologiskt, för jag köper kritiken mot det nuvarande systemet, men varför ska du gå mot en mer restriktiv politik om det är det som är din kritik?
Därför att givet att vi har 9% arbetslöshet, vi har särskilt utsatta områden, vi har parallellsamhällen. Jag menar att mottagandet bör vara litet, men att de som kommer bör få humana och bra förutsättningar. Så att den här vägen du väl, alltså du nämner att man kan göra det, så är det ju, du har ju rätt i sak. Man kan välja att införa permanent uppehållstillstånd, man kan söka asyl på ambassader och så vidare. Men effekten i så fall skulle ju bli att väldigt många fler skulle få uppehållstillstånd. Och jag ser inte att vi har den integrationskapaciteten. Så att därför måste jag ta bort det alternativet. Och då landar jag där jag gör.
Men vad skiljer i så fall socialdemokratisk migrationspolitik, inte integrationspolitik, migrationspolitik från Sverigedemokraterna och regeringen?
På stort sätt, på så sätt att deras migrationspolitik är ju en utvisningspolitik.
Men är det någonting i deras politik som du inte är för?
Ja, ganska mycket.
Migrationspolitiken nu, inte integrationspolitiken.
Ja, men det beror ju på om du räknar utvisningspolitiken.
Jag vet inte vad du menar med utvisningspolitiken.
Med utvisningspolitiken menar jag riva upp permanent uppehållstillstånd. Jag menar återvandringsbidrag. Jag menar ta ner kvotflyktingar till 800.
Men det är ju någonting som handlar om för de som har kommit hit i ganska hög utsträckning. Så är gränsen mer stängd eller mindre stängd än SDs gräns om du får som du vill?
Jag har inte detaljkoll på Esters förslag, så jag skulle ju behöva se och jämföra. Men jag har ju väldigt svårt att se att de i grunden vill ha ett mer, vad ska man säga, kvotbaserat flyktingsystem där du tar in ett antal som får goda förutsättningar från grunden. Skulle jag gissa så skulle jag gissa på att de vill ha noll flykting, att de inte vill ha någon kvotflykting alls, att de inte vill ha någon asylsökande alls, och i bästa fall också slänga ut några 100 000, om jag skulle visa.
De pratar ju ibland om negativ migration och så. Men vad jag är ute efter är naturligtvis att se på vilket sätt det här skiljer sig. Men om du tittar på, när du så att säga har gått till storms nu mot den här liberaliseringen av socialdemokratin, som ju någon mening ditt ärende här, så kommer du fram till ett begrepp som jag inte riktigt tror att folk är bekanta med och som jag tycker är ganska intressant att ta upp. Och det är att du pratar om en postliberal socialdemokrati som så att säga är efter de här striderna om Galtan och auktoritära frihetliga. Så vad är då en postliberal socialdemokrati?
Ja, men det är två delar skulle jag säga. Alltså det ena, alltså insikten, varför jag kallar det postliberal, är ju någonstans insikten i att den liberala eran, den som har dominerat västvärlden sedan murens fall, den är borta, den är över. Nu har vi haft Trump, han är inne på sin andra mandatperiod, vi har haft Brexit, vi har haft Orban, vi har krig i Europa. Den här liksom idén om att det finns bara en väg politiken kan gå, och det är mot mer kapitalism, mer marknad, större ojämlikhet, mer överstatlighet, och det kommer bara bli guld och gröna skogar. Så den idén är död, det blev inte så. Då måste vi tänka om, vi måste tänka nytt och vi måste dra lärdomar. Och då är väl en sån lärdom jag drar att politiken måste bli mycket mer handlingskraftig. När jag försöker peka ut samhällsproblem som politiken har löst de senaste 20-30 åren, jag har väldigt svårt att göra det. Jag får ingen uttömmande lista. Jag kan inte peka på köer i sjukvården som har försvunnit, bostadsbristen som är borta, kunskapsresultat som har vänt och blivit så pass mycket bättre och så vidare. Utan snarare kan det ju nästan vara tvärtom, att bostadsbristen kanske har blivit värre och skjutningarna har ökat och antal utsatta områden har blivit fler. Köerna har blivit längre. Underbemanningen är liksom kronisk idag. Då har vi inte ens börjat prata om BUP och liksom problem med psykisk ohälsa. Så det är en lärdom att politiken måste lösa samhällsproblem. Och ska man lösa samhällsproblem, då menar jag att man kan inte ägna sig åt det här duttandet som svensk politik har gjort de senaste 30 åren. Och den typen av projekt som fanns förr, vad ska vi ta? Ta miljonprogrammen som exempel, ta utbyggnad av välfärdssamhället, utbildningsväsendet. Den typen av exempel behöver vi idag. Så det är den ena delen. Den andra delen skulle jag säga handlar också om att den liberala eran var väldigt teknokratisk. Tittar man på de reformer som kommer fram, så kan det vara, om man tittar på Socialdemokraterna, kan det vara en maxtaxa. Tittar man på Alliansen så kanske det var ett rot- och rutavdrag. Det är väldigt mycket avdrag och bidrag och skatter hit och dit. Men jag menar att många av vår tids största samhällsproblem inte fångas av den typen av teknokratiska lösningar. Och då pratar jag kanske om ensamhet. Var fjärde svensk idag säger att de besväras av ensamhet. Var femte man idag i Sverige säger att de saknar en nära vän. Över 1 miljon svenskar har alltså recept på antidepressiva läkemedel för att de mår så pass dåligt. Det här tror inte jag att du du löser inte det här med en enkel ändring i skattesats, utan politiken måste ta sig an frågor om mening, om det goda livet, den goda familjen och så vidare.
Men om du översätter den där tanken på vad en socialdemokrati är, som är ju mer existentiell liksom socialdemokrati, då går ju den tillbaka på en period i socialdemokratins historia som brukade lyftas fram som den sociala ingenjörskonstens tid, att man liksom ville skapa en ny människa mer eller mindre med politiska instrument. Är det någonting sånt du ser framför dig?
Absolut. Jag tycker att det är märkligt idag hur socialingenjörskonst, upplever jag, nästan har blivit mer en höger. Det är de som är bättre, tycker jag, än Socialdemokraterna. Så ta saker som exempelvis ett rutavdrag, där man på fullt allvar satt och diskuterade, ska vi ha avdrag för att det ska komma hem människor och städa liksom bassängen och poolen i Danderyd, eller för en bartender. Det är ju genialiskt om man är lagd åt det hållet att man tycker att de rika ska kunna leva exakt som vill på andra människors bekostnad. Men jag ser inte samma motsvarighet till vänster. Och jag hade jättegärna velat se Socialdemokraterna se saker som hur kan vi få fler mor- och farföräldrar som har gått i pension att flytta närmare sina barnbarn? Hur kan vi vinkla bostadsmarknaden? Hur kan vi kanske justera pensionssystemet för att främja sociala relationer? Samma ingenjörskonst skulle jag vilja se när det gäller unga människor. De saknar idag, alltså var tredje man i åldrarna 18-30 säger att de upplever att tillvaron är meningslös. Det är alltså en meningskris. Vi har aldrig haft den här typen av alarmerande siffror. Och vad är lösningarna där? Så att ja, jag tycker mer kreativitet, mer ingenjörskonst och mer handlingskraft.
Och på vilket sätt skiljer en postliberal socialdemokrati sig från en konservativ eller kommunitär socialdemokrati, skulle du säga?
Kommunitär är ju jag. Så att den får jättegärna vara kommunitär, och då menar man ju en inriktning där man mer, man tänker på gemenskaper och på sociala relationer och mindre på individen kanske som en som
och ofta
individ.
Små gemenskaper, ofta familj och nära gemenskaper.
Precis, och det tycker jag är viktigt. Alltså många av oss, vi hittar ju ofta meningen med våra liv och i våra liv genom sociala relationer i det lilla, oavsett om det är till sina bästa vänner eller till familjen eller vad det är. Men svensk socialdemokrati skulle jag säga skiljer sig lite från kanske brittisk, på så sätt att vi har också en folkhemstanke. Den här stora gemenskapen har alltid varit viktig för svenska socialdemokrater, och det är den för mig också. Så kommunitär, ja. Och resten av frågan minns jag inte.
Nej, men det är konservativt. Alltså, om jag tar en parallell bakåt i tiden så är det ju så att det har ju skrivits ganska många böcker för att så här, vinna, gifta ihop socialdemokratin med liberala idéer mycket på 90-tal och kopplat till den frihetsrörelse som ju fanns. Människan över systemen pratar man ju om.
Just det.
Lite av vad din bok är, även om du inte kanske skriver ut det på det sättet, det är ju ett sätt att gifta ihop socialdemokratin med konservatismen, med det kommunitära. Så det är en annan, så att säga, ett annat giftermål än det giftermålet som skedde på 70-talet. Och det är därför jag frågar, liksom, är det konservatism, är det, så att säga, är det en konservativ socialdemokrati som du är ute och far efter här?
Ja, precis. Jag brukar säga att den är mindre liberal, men om man vill säga att den är mer konservativ så absolut. Jag är mer bekväm och säga mer kommunitär, men ja, det är så få som vet vad begreppet kommunitär är. Så att jag är helt okej med att man säger att den är mer konservativ. Och jag tror du har rätt i att många generationer socialdemokrater, och tittar man på socialdemokratins utveckling sedan den kom, så är ju socialdemokratin en fantastisk rörelse i bemärkelsen att den försöker ligga rätt i tiden. Och den anpassar sig och den förnyar sig. Och jag tror att det här du säger om den här liksom liberala vågen och alla de här böckerna och idéerna som kom på 90-talet, det var ju en resultat av delvis befogad folkhemskritik och misstag man har gjort. Men jag tror att jag tillhör en generation socialdemokrater som, jag har ju aldrig upplevt folkhemmet. Jag är född 88. Jag brukar säga att jag kanske föddes liksom i dess spillror när det fanns kvar i någon form. Men hela mitt liv har utformats av marknadsmisslyckanden, liksom kapitalismens revansch, ojämlikhetskris, Trump, Brexit, utsatta områden. Det är liksom liberalismens misslyckanden som jag har levt i och som jag vill bekämpa. Så att min uppgift är inte att skrämmas för, vad ska man säga, vad som händer om det blir mindre liberalt. Jag vill att det ska bli mindre liberalt.
Du lyfte inledningsvis fram två områden som du tyckte hade gått överstyr. Det ena var att det hade blivit för mycket liberalisering i ekonomin och arbetsmarknad, bostadsmarknad och alla de områdena. Och det andra var att det hade varit för mycket individuell frihet. Krockar inte det andra spåret ganska mycket med vad som är Sveriges största självbild? Att vi är världens modernaste land. Vi är världens mest individualistiska land. Kan en socialdemokrati ta en konflikt mot det utan att helt enkelt förlora?
Precis. Det här är ett svårt område, och det här kommer kräva mycket idéutveckling framåt och mycket precision. Och det är för att mycket av socialdemokratins frihetsprojekt är ju bra, och det är rätt och riktigt. Och vad ska man säga, vår idé om att du ska kunna bryta dig fri från familjen, från könsroller, det har ju varit lyckat och framgångsrikt. Människor har fått friare liv. Men det jag tycker är problematiskt är när man ser den här typen av siffror som visar på att människor är väldigt ensamma, väldigt isolerade, saknar mening, saknar gemenskaper. Då menar jag att då måste ju politiken göra någonting åt det. Och här blir ju uppgiften, hur kan vi utforma ett samhälle där vi inte återgår till det som inte var bra? Vissa begränsande könsroller exempelvis, men vi går till någonting som är positivt. Och här tror jag att uppgiften för vänstern, för jag tror att man var väldigt framgångsrik att riva ner normer och traditioner för att de var begränsande, men man ersatte dem inte med något positivt. Man sa inte att kvinnorollen är begränsande, här finns en annan kvinnoroll, utan man sa bara att vi tar bort den, och mansnormerna, toxisk maskulinitet, dåligt, bort. Vissa traditioner bort. Men vad kommer sen? Och det är det jag tror är nästa uppgift.
Varför kan inte bara människor få göra som de vill? Varför ska du lägga i det?
För att jag är inte liberal, och om man släpper lös allt och alla och man säger att politiken och samhället har ingen uppgift, då tror jag att de rikaste och de mäktigaste kommer styra utvecklingen och de kommer ta kontroll. Och det är ju det vi ser väldigt mycket nu. Det är inte så att människor gör som de vill, utan Jeff Bezos och Elon Musk köper upp alla informationskanaler och styr algoritmerna och påverkar folk så att de ska göra som de vill. Och då tycker jag hellre att vi demokratiskt ska forma hur människor lever snarare än att det är Elon Musk.
Du pratar om folkhemmet här. Bara som en avslutande fråga. Det var ju Per Albin Hansson som myntade uttrycket folkhemmet. Det är ju ett tyskt inlån från egentligen en konservativ idé, men det blev en socialdemokratisk paradgren. Men Per Albin Hansson sa en sak till. Han sa att ett samhälle måste ha ett visst mått av frihet. Och han sa att folkhemmet, ja, men ett visst mått av frihet måste det också finnas. Hade han fel?
Nej, utan socialdemokratin har ju alltid varit en frihetsrörelse, och det ska den vara, och det menar jag att jag förespråkar också. Jag tror att, återigen, man måste se min bok i sin kontext, och kontexten är: varför är det så mycket som går fel i västvärlden? Varför är det så mycket som går fel i Sverige? Och här tror jag att man måste också ha en viss självkritik mot socialdemokratin. Allt vi gjorde blev inte bra, och liksom, återigen, vi har stora samhällsproblem. Så att bli mindre liberal innebär ju inte nödvändigtvis att man blir extremt långt på ytterkanten. Jag skulle snarare säga att man har varit väldigt liberal, och genom att bli mindre liberal, mer kommunitär, så tror jag att man hamnar i en rimligare position i dessa frågor, och man blir Per Albin. Parallellen är väl kanske att vi slutade vara Per Albin, och vi borde bli det igen.
Frihet, men med förnuft.
Exakt så.
Tack så mycket för att du kom hit.
Tack själv, Anders.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.